Det här är P1, Sveriges Radio.
Gidder mellan Aftonbladet och Moderaternas pressavdelning.
Inga chefsjurister har hört av sig till oss.
Gidder mellan lokala medier och Leksands IF.
Det är bojkotten, inte det?
Ja, du får väl använda vilka ord. Jag säger att du får använda vilka ord du vill om du vill använda bojkott.
Och så gidder om politisk reklam.
Nu säger ju politiska partierna, de har ju skjutit sig själva i foten.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I veckan publicerade Aftonbladet en granskning som fick Moderaternas pressstab att sparka bakut. Aftonbladet publicerade att Ulf Kristerssons dotter fått låna Harpsund när hennes studentförening skulle ha kick-off för 2 år sedan. Ett tveksamt sätt att använda statsministerns residens, menade en professor som tidningen intervjuat. Men det dröjde inte länge innan motattacken var ett faktum. På X så gick statsministerns biträdande presschef ut och menade att Aftonbladet hade jagat statsministerns dotter och hennes vänner och att de ska skämmas. Aftonbladet i sin tur började gasta om att Moderaternas pressis helt enkelt ljuger. Erik Petersson har dykt rakt in i veckans största skitstorm.
Hur mycket större har den här frågan blivit av Moderaternas pressstabs reaktion på det?
Ja, väldigt mycket större skulle jag säga.
Jonathan Jeppsson är gräv- och samhällschef på Aftonbladet.
De sätter ju det här narrativet av att vi har jagat familjen. Att det har bedrivits en hetsjakt till exempel. Och det har ju då gjort att det har spunnit iväg väldigt mycket på i sociala medier.
Det var i onsdags som Aftonbladet publicerade sin artikel. Och mer eller mindre direkt gick Moderaternas biträdande presschef Hanna Strömberg till motangrepp på X. Först skriver hon att Aftonbladet i själva verket redan fått svar från regeringskansliets chefjurister om att inga fel begåtts när statsministerns dotter bjöd in vänner till Harpsund. Men att tidningen ändå jagar dottern och hennes vänner som om de gjort något fel. Det hela avslutas med: medierna har ett stort ansvar för tonen i debatten. Skäms. Jonathan Jeppsson på Aftonbladet svarar att tidningen absolut inte jagat hennes vänner. Och sen: radera din tweet med osanna uppgifter är mitt råd. Och nu tar det skruv. Vad menar du? Svarar Hanna Strömberg. Or else? Frågetecken. Hotar du mig? Sedan i onsdag har vi här på Medierna försökt få en intervju med Moderaternas biträdande presschef Hanna Strömberg. Men det har inte varit helt lätt. Tillbaka till Jonathan Jeppsson så länge. Vad säger du om det där just påståendet då, att ni har jagat dottern och hennes dotterns vänner?
Nej, vi har inte jagat dotter. Alltså i en jakt, om man pratar om det här i journalistiska sammanhang, så brukar det ju innebära att man skickar sms, man ringer, man kanske till och med knackar dörr eller följer efter någon eller står och häckar någonstans. Det är ju det som alla får en bild av. Jag menar ju att det finns ju ingenting. Alltså det finns noll av det här när det gäller Kristerssons dotter. Alltså det finns inte en antydan till det ens, liksom. Utan det vi har gjort är att vi har pratat med en person som ingick i det här studentutskottet. Det är ett kort samtal. Och vi har skickat ett sms till en vice ordförande i studentutskottet.
Ni har ju liksom varit ute och svarat på så frågor om den här granskningen. Där framgår det tydligt att ni inte sökt dottern. Varför inte?
Därför att vi helt enkelt visste att det skulle bli en diskussion om det istället. Och vi är inte ute efter... Alltså, dottern är egentligen ganska ointressant i det här sammanhanget. Det är inte det vi vill granska och vi har inga frågor att ställa henne överhuvudtaget.
Och de här vännerna, hur kommer det sig att ni sökte dem då?
Därför att vi ville veta vad det var för typ av fest och höra lite mer om hur det hade gått till.
Den andra delen här är att Moderaternas pressstab säger att regeringskansliets chefjurister ska ha hört av sig till Aftonbladet innan publicering och sagt att inga fel begåtts. För det publicerade ni inte i grundartikeln. Hur kom det sig?
Nej, inga chefsjurister har hört av sig till oss. Vi har inte varit i kontakt med några chefsjurister utan vi har fått svar från regeringskansliets presstjänst. Så det stämmer inte.
Det där är bara...
Ja, det är möjligt att chefsjuristerna på något sätt har varit inblandade, men det är ingenting som har nått oss.
I veckan har det diskuterats om just det här tilltaget är problematiskt eller inte.
Kritik riktas nu mot statsminister Ulf Kristersson som låtit anhöriga ha privata tillställningar på representationsgården.
Om det är del av ett större mönster och hur tidigare statsministrar utnyttjat Harpsund.
Privat förlustelse på Harpsund även bland socialdemokrater trots brösttoner mot statsministern.
Och frågan är, hur bra grej är det här? Det är 2 år gammalt, ett 10-tal studenter. Till och med er egen krönikör Orsin Kantfeldt skriver: i min värld har Aftonbladets avslöjande ett allmänintresse. Men visst, det är inte Watergate som avslöjats. Och så går han in på att han först inte hade tänkt att skriva en kommentar till den här nyheten för han tyckte att det krävdes mer. Hur stor grej är det här egentligen?
Ja, men det är inte upp till mig att bedöma eller till oss att bedöma. Utan det jag, men jag kan ju konstatera liksom att jag tror det var 3 professorer som var ute igår i olika sammanhang. Olle Lundin och Göran Sundström och Bo Rothstein. Och alla de 3 har ju invändningar mot det här eller tycker att det på olika sätt är problematiskt. Ja, det kan väl vara en intressant sak att lyfta.
Senare under onsdagen berättade Svenska Dagbladet att även statsministerns svägerska nyttjat Harpsund för sin 70-årsfest. Och flera medier gjorde uppföljningar. Bland annat intervjuade både Expressen och Aftonbladet moderatkällor som gav både ris och ros. Något som också väckte presstjänstens vrede. På X skriver biträdande presschef Hanna Strömberg så här: det här är också ett otyg. Aftonbladet gör sig till en nyttig idiot för någon tung moderat med egen agenda som naturligtvis inte har med detta att göra. Som får uttala sig anonymt. Varför ska detta vara anonymt?
Ja, det är oerhört konfrontativt från då statsministerns pressekreterare. Det här är någonting som görs hela tiden, att man ringer runt till personer i partitoppen. Ja, men som kanske inte vill framträda med en namn och bild. Så att man då kräver att de här ska träda fram med namn och bild, det är speciellt. Jag blir lite överraskad av den typen av kommentar.
Det här är inte första gången i år som Moderaterna biter ifrån mot medier. Och enligt en källa till Expressen så är det här en hårdare attityd mot medier, en del av partiets nya strategi. Om allt det här ville vi ställa frågor till Hanna Strömberg, biträdande presschef på Moderaterna. Men det blir ingen intervju. Till slut får vi ett sms där hon skriver att hon sagt allt hon har att säga i nuläget. Men så ringer hon faktiskt också upp. Skulle inte jag kunna få göra en kort intervju med dig nu då?
Nej, alltså om du vill ställa några frågor så kanske jag kan svara på det skriftligen. Men annars tror jag att jag har sagt allting som jag har att tillägga i detta.
Du har inte varit med på någon intervju?
Nej.
Då kan du väl inte riktigt ha sagt allt du kan? Så här, vi gör ju ett mediegranskande program. Ni kommer med liksom skarp kritik mot en publicering. Vi vill ju kunna ställa frågor till er om den. Och det är också en sån här... Sent på fredag eftermiddag får vi till slut ett skriftligt svar på våra frågor. Vad gäller att Aftonbladet säger att de inte blivit kontaktade av regeringskansliets jurister svarar Hanna Strömberg att deras svar till Aftonbladet var från myndighetens jurister, förmedlat av presstjänsten. Vad gäller påståendet om jakten på Ulf Kristerssons dotter och hennes vänner svarar Hanna Strömberg, citat: dotterns vänner upplever sig jagade och, citat, det tycker jag Aftonbladets redaktör borde ta till sig istället för att förneka. Hanna Strömberg skriver också att hon, citat, fått höra att Aftonbladet sökt dottern. Hon har dock skyddade personuppgifter, slutcitat. Och slutligen på frågan om den här konfrontativa inställningen till medier, en del av Moderaternas kommunikationsstrategi, svarar hon nej. citat, vi sällan konfrontativa mot medier. Det är uppenbarligen någon helt utan insyn och kunskap om vårt arbete som sagt det. Slutcitat.
Vi ville ju egentligen att de skulle svara på våra frågor från början. Det hade ju varit det enklaste. Då hade man ju fått en mer balanserad publicering.
Jonathan Jeppsson på Aftonbladet igen.
Där de kunde förklara att resonera kring det här. Många av de här experterna som har varit ute och pratat om det här nu säger ju att Kristersson har kanske en mer tillåtande syn på det här regelverket i den mån det finns. Och att han liksom tänjer lite gränserna där. Och då hade man ju kunnat ha en diskussion kring det istället.
Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
Förundersökningen mot den sexköpsåtalade TV4-profilen har öppnats upp igen av åklagaren. Någonting Expressen var först med att rapportera om. Anledningen är att TV4:s egna advokater skickat in nya uppgifter till både åklagaren och försvaret. Kompletteringarna är av sån art att de behöver utredas av polis. Vi har inte kunnat bekräfta innehållet i de här nya uppgifterna. Magda Gads mediesatsning Gad skulle ha lanserats nu i oktober. Det har hon sagt flera gånger de senaste månaderna. Nu har kalendern slagit över till november och Gad News finns fortfarande inte. På redaktionen har vi under veckan funderat på om någon mer än Magda Gad själv är kvar på Gad. När vi kikade på namnunderskrifterna på det uppmärksammade gasuppropet från i somras såg vi att det faktiskt är en namnkunnig person kvar som inte hoppat av projektet än. Nämligen komikern Özz Nujen. Vi ringde upp honom i veckan.
Jag inväntar bara hennes besked och vad som vi ska, om vi ska och vad som händer. Jag vet ju inte egentligen. Jag har bara sagt att jag finns där till förfogande för henne om hon behöver mig. Hon är ju ute och gör ett stort reportage från ett krigshärjat område just nu. Så jag tror att hon har väldigt mycket och väldigt fullt upp.
Vi har sökt Magda Gad för en intervju, men hon har avbytt över sms. Hon låter hälsa att, citat, jag tar gärna det när vi är igång, slutcitat. Vi får väl tolka det som att historien om Gad News inte är över riktigt än, helt enkelt.
Det har stormat kring storlaget Leksands IF. Inte bara för att det för tillfället går riktigt dåligt i hockeyligan SHL, där de ligger i botten efter flera förluster i rad. Utan också för att Leksand har haft en minst sagt turbulent relation till medier, och då i synnerhet till lokaltidningen Falukuriren. I oktober så låste klubben dörrarna till träningarna, alla dagar förutom onsdagar. Något som blev en riksnyhet. Men Leksands konflikt med medier går tillbaka längre än så. Till april i år. Tonchi Pertsan har åkt till Dalarna i en tid av tillfällig vapenvila. Allt sägs vara löst nu. Men är det verkligen så?
Jag är på väg till Tegera i salen som är hemarena för Leksand IF.
Marcus Josefsson.
Josefsson.
Och Marcus Bäckström.
Jag går dit tillsammans med Marcus Bäckström, chefen för sportredaktionen, och Marcus Josefsson, reportern från Falukuriren som ska bevaka dagens träning som numera är öppen för medierna på onsdagar.
Är vi nära?
Ja, precis. Vi brukar gå in genom den här dörren och se hur det är idag.
För Marcus Bäckström är det här en speciell situation. Han ska träffa general manager Thomas Tjume Johansson för första gången sedan i mitten av april, eftersom manager vägrat intervjuer till Falukuriren.
Ja, han 16 april så hade vi sista intervjun och sen pratade han inte med oss på 5 månader.
Hur känns det att vara bojkottad av Leksand IF?
Speciellt naturligtvis. Jag har jobbat här i 15 år och vi har ju haft en relation där vi har kunnat vara här och att representanter ändå svarar, så att det har ju varit en speciell tid, det kan man väl säga.
Ja, bara få kliva in.
Oj, öppet! Yeah!
Först är det liksom presstjänst som skämtar om öppna dörrar. Sedan kommer general manager Thomas Tjume Johansson. De hälsar på varann utan att nämna konflikten.
Hej Thomas! Ja, men tjena.
Tjena.
Kul
tjena.
Att se.
Ja, detsamma. Ja, detsamma.
Fantastiskt.
Tjena. Tjena.
I hockeygalna Leksand även träningar hårdvaluta. Falukuriren sänder dem antingen som rörlig bild eller live chat. Dessa rapporter följs av flera tusen tittare.
Ja.
Ja, vi kan gå lite upp då, så vi får vara lite fler.
Jag träffar general manager Thomas Tjumme Johansson.
Det här är supporterbaren. Det här är supporten som träffas här innan matchen.
Men vad har du för media policy, Thomas?
En bra relation.
Tycker du att du har det?
Ja, alltså, jag har inga problem med media. Jag har liksom inga... så att jag tycker nog att jag har en rätt bra medierelation i det där. Jag har liksom ingen... Jag har inget agg mot media. Jag har ingen, ska man säga, känsla av att jag skulle från min kammare ha något stökigt med media på det sättet. Det har jag absolut inte.
Det här är centralredaktionen för Falukuriren i Falun.
Om det är en sportchef för ett viktigt företrädare som inte pratar med oss, sen tar klubben beslut om att vi inte heller får komma in och titta på träningarna.
Helena Nyman, chefredaktör för Falukuriren, har i flera krönikor kritiserat Thomas Tjumme Johansson. I en krönika undrade hon om detta inte är ett sätt att straffa de som inte skriver tillräckligt positivt om laget.
Då kan ju jag bara dra den slutsatsen att någonstans där så vill de inte att vi ska få den informationen som vi vill ha.
Men vad skulle vara anledningen till det?
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet varför general manager Thomas Tjumme Johansson inte pratar med oss. Därför att han tycker att vi drar upp för mycket negativt. Det är den enda jag vet.
Men är det inte så när du inte ville ge intervjuer till medier under en viss tid? Var det inte så att försöka påverka mediernas...
Nej, varför då?
Thomas Tjumme Johansson.
Eftersom du inte ställer upp för en intervju.
Ja, men jag vill ju inte vara en del av att sprida den negativa bilden av Leksands IF. Jag vill inte ge media den möjligheten att sätta sina egna rubriker. Jag tror att alla som håller på med media vet ju att om jag går in i en intervju, vi har ju haft ett antal intervjuer som är gjorda där själva intervjun är jättebra, men rubriken andas ju inte någonting positivt.
Men ser du inte att du försöker påverka media? Är det ditt jobb?
Nej. Det gör jag inte. Jag har ställt upp på media, men under en period så valde jag att ta ett kliv tillbaks. Och jag anser inte att det är något konstigt.
Det regnar, men som tur är så är jag ganska snart framme vid konkurrenten Silja News.
Samtidigt som det pågick ett krig mellan Falukuriren och Leksands IF startade konkurrenten Silja News en betaltjänst där prenumeranter skulle få en artikel om dagen om Leksands IF.
God morgon, vilket skönt att vara där.
Ja, förlåt.
Torbjörn Karlsson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Silja News.
Ja, vi startade för en månad sedan Leksands IF Plus, en specialprenumeration för de som vill läsa extra mycket om Leksands IF. Och då i samband med det så bestämde vi att vi ska sponsra Leksands IF med en liten summa av intäkterna för att vi ska kunna nå just den målgruppen vi har för Leksands IF. Så det var en bra lösning för oss.
Men inte den tjänsten då knuten till att ni har snäll bevakning av Leksands IF?
Att vi har vad?
Snäll bevakning.
Nej, för helvete, förlåt. Men alltså, det är väl bara att läsa. Då är man prenumerant så kan man gå in och läsa nu. Jag tror inte att det är någon vidare snäll bevakning nu. Vi har ju haft en 7 matcher med förluster här. Då brukar det inte bli så positiva analyser.
Så du sitter inte i knäna på Leksands IF?
Nej, vi sitter inte i knäna på Leksands IF. Och jag tycker att alla de här, det här blir liksom spekulationer. Det är, så här, det är som att vi ska försvara oss mot någonting som vi inte har gjort. Jag tänker så här, läs vad vi skriver, läs vad vi berättar om och döm efter det.
När jag åker bil i Siljan-trakten ser jag inte en enda svensk flagga. Det är bara Leksands IF-flaggor som vajar mot himlen. Och vill man som mediehus vara relevant i Siljan-trakten gäller det att ha en bra Leksands IF-bevakning, tidningar skulle rent av kunna hamna i ekonomiska svårigheter utan en sådan. Thomas Schumme Johansson nobbar inte längre Falukurirens journalister.
Din bojkott av medierna är...
Men jag har aldrig haft någon bojkott av media. Däremot så har jag inte valt att ställa upp i alla tillfällen på media.
Ansvarigt gör det för Falukuriren skriver att du försöker styra och stripa
Men det får stå för henne. Alltså, jag kan inte ta ansvar för hur hon ser på det.
Men du själv säger att du inte har varit angelägen av att ge intervjuer.
Jag har tagit ett kliv...
Det är bojkotten, inte det?
Ja, du får väl använda vilka ord... Jag säger att du får använda vilka ord du vill om du vill använda bojkott eller något. Jag har valt att ta ett steg tillbaka och inte vara så aktiv i media som jag kanske har varit tidigare år. Och jag har förklarat det flera gånger att det hänger ihop med hela den bilden att jag vill inte vara en del av att sprida och ge det budskapet utåt sett där rubriksättarna sätter sina rubriker, och har man då sin egen inställning kring vissa saker och ting så kommer den rubriken att hamna där.
Bojkotten från general manager Thomas Schumme Johansson mot Falukuriren är över.
Men relationen mellan klubben och tidningen är fortfarande spänd.
Alltså den viktigaste personen, företrädaren för en elitverksamhet, signalerar att han inte tycker att det är värt att ha att göra med media.
Helena Nyman, Falukuriren.
Är det så att man är en företrädare för en elitklubb och har den inställningen, så tycker jag att det är olyckligt.
Den 10 oktober trädde EU:s nya lagstiftning om politisk reklam i kraft. Förordningen ska öka transparensen, minska risken för utländsk påverkan och undvika en ny Cambridge Analytica-skandal. Men kritiker har beskrivit det som ökad byråkrati som missar målet. Och dominerande aktörer som Meta och Google har meddelat att de på grund av det här stoppar all politisk annonsering i sina annonssystem. Vad innebär då det här för den svenska annonsmarknaden när vi strax går in i ett valår? Ökade möjligheter för svenska mediehus att tjäna pengar eller ett hot mot demokratin? Johanna Korbutiak har den här veckan vadat sig genom EU:s snåriga lagparagrafer.
Även om den har ett lovat syfte så har den fått väldigt orimliga konsekvenser. Man ville göra en sak och man råkade också kapa benet på väldigt många andra saker som man egentligen skulle vilja ha som politiker eller som mediebolag.
En av dem som är starkt kritiska här på hemmaplan är Jakob Dexe på branschorganisationen IAB Sverige.
Som representerar företag som är verksamma i det digitala annonsekosystemet. Vi representerar publicister och plattformar och teknikföretag och researchbolag och allting däremellan. Det fanns två stycken stora hot man såg. Dels så såg man en påverkan från tredje makt, Ryssland och andra länder. Dels så såg man ett hot efter den så kallade Cambridge Analytica-skandalen och möjligheten att hur man kunde manipulera folk på sociala medier. Och att kunna hantera båda de här två frågorna i ett politiskt lagstiftningspaket gjorde också att man drog med en mycket bredare penseldrag än vad man kanske riktigt visste. Man visste inte riktigt vad det skulle få för konsekvenser.
Men låt oss backa ett steg. Vad innebär EU-förordningen Transparency and Targeting of Political Advertisement, TTPA, egentligen? Jo, att politisk reklam måste märkas upp tydligare. Det ska framgå att det är just politisk reklam, vem som är avsändare, om det är en riktad annons och vilket val eller annan demokratisk process som budskapet är kopplat till. Det ska också framgå hur mycket avsändaren har betalat för annonsen. Och allt det här är information som sedan ska sparas i flera år.
Det ställer ju krav på oss, ja, verkligen som organisation på alla nivåer.
Kalle Boja är adtech-ansvarig på NTM.
Det gör att vi måste investera i massa ny teknik och vi behöver liksom hitta helt nya rutiner i vår organisation för att hantera det här. Så att vi har behövt göra mycket här på kort tid.
Det är dock inte främst det här som Jakob Dexe från IAB är kritisk mot. Det han främst oroar sig för är skrivningarna om att den som på något sätt vill rikta politisk reklam till en viss målgrupp först måste inhämta explicit samtycke från individen. På samma sätt som man idag får frågan om man godkänner kakor när man går in på en sajt. Men det här är ett system som Jakob Dexe inte tror kommer fungera eftersom han är övertygad om att folk kommer klicka nej.
Men om man ska vara lite schysst mot EU eller liksom se deras argumentation så handlar det väl om att liksom medborgarna ska kunna välja själva om man vill behöva ta emot riktad politisk reklam. Är inte det ganska hedervärt att det ska vara upp till medborgarna?
Det var ju det som var syftet, men nu landar vi i en situation där det går inte att göra det valet för det är för svårt att få till tekniska system som klarar av att hämta hem det här samtycket. Och då kommer en tillräckligt stor andel säga nej, det vill jag inte. För att det ska vara möjligt att bygga de här systemen på ett sätt som gör att du faktiskt får hem de pengarna sen också som en medieorganisation.
Det här omöjliggör enligt Jakob Dexe exempelvis lokal politisk reklam på nätet. Vilket han ser som ett demokratiproblem.
Därför att det finns lokala partier som vill kunna slå sig fram med lokala frågor. Och då har vi helt tappat förmågan att avgränsa det digitalt utom då i lokala tidningar. Där kan man fortfarande föra den dialogen.
Sen lagstiftningen trädde i kraft har både Meta och Google infört totalstopp för all politisk annonsering i sina system. Ett exempel, även andra mindre aktörer följt efter. Techjättarna menar att regelverket helt enkelt är för komplicerat för att det ska vara värt det. Det innebär att politiska partier och aktörer som under tidigare valrörelser lagt en rätt stor del av sin kampanjkassa på reklam i sociala medier inte längre kan göra det. Det drabbar också de mediehus som använder sig av annonsplattformar som stoppat politisk reklam. Och här har olika aktörer valt olika vägar. TV4 meddelade i förra veckan att det inte blir någon politisk reklam i TV4 Play. Samtidigt som Bonnier News nyligen rullat ut ett nytt parallellt tekniskt system för att kunna hantera politiska annonser. Trots att NTM inte använder sig av en plattform som stoppat annonser så har även de behövt bygga om sitt annonssystem för att kunna leva upp till den nya lagstiftningen. Men adtech-ansvarige Kalle Boja är övertygad om att det kommer löna sig.
Ja, men det, marginal måste vi ha, annars kunde vi göra som Meta och Google. Det är ganska van att vi ska tjäna pengar på det här. Vi har ju gjort en investering som vi kommer behöva betala en bra tid för att fortsätta köra politisk annonsering. Men vi har väl bedömt att det absolut är värt det. Och det är ju inte bara för att vi är kaxiga från vårt håll för att vi har någonting på plats. Utan det är ju de signaler vi får från annonsörerna nu. De har ju, liksom politiska partierna har ju tidigt kontaktat oss när de märkte att de inte kommer kunna köpa sociala medier-reklam eller Google-reklam nästa år. Och de har ju gett signaler till oss att de kommer då lägga mer pengar i traditionella medier istället. Så att, det är klart att kortsiktigt kan det gynna oss.
Även om det finns en del pengar att tjäna för svenska mediehus så ser Kalle Boja att den nya EU-lagstiftningen och techjättarnas totalstopp för politisk reklam riskerar att få oönskade konsekvenser.
Våra kanaler träffar ju inte alla målgrupper. Det finns många unga målgrupper som inte nås av våra kanaler i lika stor utsträckning som de nås av stora sociala nätverk till exempel. Så risken blir ju att de får ännu mindre bra politisk information framåt och mer av den dåliga. Så att, det finns mycket i den här lagen som inte riktigt visar en förståelse för de aktörer som jobbar i branschen tycker jag.
Jakob Dexe på IAB tror att en annan spelare snart kommer att vakna.
De politiska partierna kommer få lite panik över att de kommer inte kunna göra någon typ av lokala avgränsningar digitalt längre. Nu ser ju politiska partierna, de har ju skjutit sig själva i foten genom att ha röstat igenom ett lagstiftningspaket som själva begränsar deras förmåga att prata med väljarna.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Ser du till exempel en kvällstidning gå på en AI-bluff i helgen? Hojta till då, så tar vi fram blåslampan och jagar mediechef. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.